det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en tia. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Jag var på Riksbanken här veckan. Jag gick runt, det var någon slags studiebesök kan man nästan säga. På Riksbanken, om man inte varit där, så finns det ett rum precis bakom där de håller presskonferenserna. Där det är någon slags utställning kan man nästan säga. I en monter finns det en massa gamla sedlar till exempel. Det finns också en replika av en guldtacka som man kan lyfta upp för att känna hur mycket en guldtacka egentligen väger. Asmycket är svaret. I vanliga fall finns det också guld och guldmynt där, men Riksbanken håller på att flytta så att nästan allt det roliga är borta. Men kvar i en monter finns gamla regionala daler. Alltså den svenska valutan som föregick kronan. Men utgiven i olika delar av landet. Det är så sedlar som olika banker har tryckt. Östergötlands finast, med blå deras daler. Två i Norrbotten. Värmlands daler hade så här, tredje riket vibes över sig. Både i typsnitt och med en sån örn som tornade över dalen. Så den får lite lägre betyg då. Det här är någonting jag vet. Innan Riksbanken centraliserade pengautgivning och fick ensam rätt på att ge ut pengar så kunde vem som helst hålla på med det. Typ. I olika delar av landet så gav olika små banker ut dem. De här bankerna hade sedan säljare som åkte runt. En bank i Skåne kanske kunde övertyga någon i Halland om att de hade särskilt bra sedlar längre söderut. Och så spred sig de här lokala sedlarna och blev regionala. Och sen blev det kaos. För att varför skulle du i Norrköping ta emot någonting annat än de här vackra blåa sedlarna, och så kunde man egentligen byta dem här mot varandra, och hur säkra var de här bankerna, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Sen 1904, förvånansvärt sent, så tog Riksbanken kontrollen och började ge ut fett äkta kronor. Och idag har vi tydligen Ingmar Bergman på 200-lappen. Man lär sig något nytt varje dag. Men även om jag visste det här någonstans så är det ju ingenting jag går runt och tänker på hela dagarna. Att pengar en gång var något annat. Så jag blev väldigt glad av att gå runt på Riksbanken. För det där tycker jag är en så sjukt viktig tanke. Pengar var en gång något annat. För med den tanken så kommer ju också insikten att pengar kan bli något annat igen i framtiden. Det märker vi också hela tiden. Kryptovalutor och bonuspoäng och bla bla bla. Allt jag pratade om i förra avsnittet. Men den här tanken, pengar har en gång varit något annat. Det är en bra tanke, för att med den tanken kommer också pengar är en uppfinning. Jag tycker ofta det är väldigt produktivt att tänka på pengar som en uppfinning. Men hur uppfanns pengar? Det är det som dagens avsnitt ska handla om. Det är en repris från 2021 som Åsa Secker gjorde tillsammans med mig. Och det avsnittet, det börjar med Jacob Goldstein. Jacob, han var som folk är mest.
Wasn't that interested in money for most of my life? I was kind of wary of money. At least I told myself I wasn't that interested in money.
Men så blev det finanskris 2008.
Bush.
6.5%.
Bushen kraschade, fastighetspriserna gick ner jättemycket och Jacob fattade inte riktigt vad det var som pågick.
Vem gjorde det?
Nej, jag vet inte. Jo, jag vet. Jacobs moster fattade faktiskt. Nej, men hon råkade vara en framgångsrik affärskvinna, så att han kände så här, hon fattar nog mer än vad jag gör i alla fall. Mm. Bjuder ut henne på lunch och frågar helt enkelt,
where did all the money go? Like, just what happened to, like, you know, trillions of dollars in wealth that disappeared from the value of the stock market? And she said, like, that money was never really there in the first place. She said, money is fiction.
Och när hon sa det, då började Jacob tänka på pengar på ett helt annat sätt. Man kan säga att det här är lite av ett så eureka moment för honom. Mm. Han började liksom tänka på pengar mer som en idé.
And I realized that there is this really interesting, really sort of human story that's not about math or greed, but rather about kind of the way people have created money and recreated money over time. That's just really interesting and illuminating.
Vid det här laget så jobbade Jacob Goldstein som reporter på Wall Street Journal. Och då tänker man, jaha, så du jobbade redan med pengar? Nej, nej. Han jobbade med sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvård.
De här tidningarna är så otroligt stora att de täcker ju allt.
Ja, de täcker allt. Men när han haft det här liksom eureka-momentet i sitt liv så styrde han om sin karriär och började jobba med radioprogrammet Planet Money, som ju du och jag känner till.
Visst.
Och fler.
Ja,
därtill.
Det som, det, man kan säga att det är liksom den amerikanska versionen av kapitalet.
Så kan man säga.
Inte tvärtom.
Han började i alla fall jobba med det här radioprogrammet och i höstas släppte Jacob Goldstein en bok om just det där som gjorde att han började tänka på pengar på ett nytt sätt för länge sedan.
I wrote a book called Money, the true story of a made up thing.
Precis som att Jacob hade sitt så eureka moment runt 2008. Så hade jag det när jag läste hans bok. Jag är lite efter.
Ja. Men nu kan vi erbjuda det till lyssnarna också.
Nu kan vi erbjuda det här till våra lyssnare. Vi höjer verkligen förväntningarna om vi inledde på det här sättet.
Bra.
Men idag i Kapitalet så ska vi helt enkelt berätta den lite mer mänskliga historien om pengar. Genom en mongolisk kejsare, en förrymd skotsk mördare och en amerikansk uppfinnare. Från Monopol Media, du lyssnar på Kapitalet med mig Åsa Secker.
Och med mig Gunnar Harjus.
Men först måste vi reda ut en grej. Hur pengar uppstod har ju vi pratat om mer än en gång i Kapitalet.
Mm. Pengar uppstod för att det var väldigt opraktiskt att bara hålla på med byteshandel.
Exakt. Logiskt, rationellt, en rimlig förklaring. Det finns ett problem.
It just turns out that there is no evidence that that ever happened.
Aj, du.
Ja, men vi kan trösta oss med att vi är gott sällskap. För att Jacob Goldstein själv, Adam Smith och Aristoteles har också gått omkring och spritt den här lögnen.
Så himla pinsamt gjort av Aristoteles. Cancel Aristoteles, känner jag. Men hur gick det till egentligen då? Alltså på riktigt?
Jo, men på 1900-talet så började antropologer intressera sig för historiska samhällen som inte använde pengar, men som inte heller var renodlade byteshandelsekonomier.
What they saw instead was these, you know, they are small societies, right? They tend to be tribal or, you know, organized around large extended family clans. And in these small societies, there were lots and lots of sort of norms and rules about exchange, about gift giving and about reciprocity. If somebody gave you a gift, what did you owe them back? And especially around things like a marriage is a big one. You know, if you marry someone, often you have to give their family something, some number of, say, cattle in a lot of places, but not always cattle. Also, murder is another one. If you kill someone, you have to give their family some set of things. And so the notion now is that money arose from all of those rules and norms. And that does, I really feel like it's an important difference. You know, the barter story is very much in this kind of mathy, efficient, sort of cold, impersonal exchange world where I used to think of money before I started studying and where I think we tend to think of money. But the kind of gift-giving, marriage, murder story is much more intensely social, right? It's this idea that money grows out of these deep social norms and rules, which to me really is a useful way of thinking about it. Because even today, you know, money works because we have these commonly shared rules about it. I mean, they're enshrined in law by and large today, but it's the same idea. It's everybody getting together and agreeing on a set of rules.
Så det Jacob Goldstein säger här, det är ju att pengar har vuxit fram mycket mer genom så sociala normer och helt enkelt genom människor än vad vi kanske har trott.
Vilka människor?
Ja, så egentligen alla människor. Men idag ska vi berätta om tre människor.
Ja.
Tre personer som jag i alla fall, och det här kanske avslöjar min okunnighet, men jag hade inte hört talas om dem innan jag läste Jacob Goldsteins bok.
Kul.
Vi ska börja med en mongolisk kejsare. Akt 1 utspelar sig i Kina. Lite mer specifikt i Sichuan-provinsen.
Mm.
Så säger man.
Sichuan-peppar.
Mm, exakt. runt år 1000. Och i Sichuan-provinsen på den här tiden så hade man redan kommit på att man kunde använda mynt för att betala för saker. Så långt hade man liksom redan kommit. Men till skillnad från idag då, så var värdet på de här mynten kopplade till vad metallen som myntet var gjort av var värd. Och i Sichuan-provinsen så använde man järnmynt. Och järn var inte så himla värdefullt.
To buy a pound of salt, you needed a pound and a half of iron coins.
Ja, det är ju det här med att de använder olika mått hit och dit. Ett pund är alltså knappt ett halvt kilo. Så för att köpa knappt ett halvt kilo salt så behövde man nästan ett kilo järnmynt.
Svårt opraktiskt verkligen. Särskilt om man tänker att man ska köpa någonting som kanske kostar lite mer än salt.
Ja, för det händer ju ändå i livet. Men då dyker upp en person och man vet inte riktigt vem den här personen är. Det är en lite så anonym person, men det är någon sån business-minded person, en dåtidens entreprenör kan man säga.
Sichuans Petter Stordalen.
Ja, exakt så. Mm. Den här personen dyker i alla fall upp och säger:
I'll tell you what, you give me your iron coins. I'll hold them for you for safekeeping and I'll give you a receipt, basically a paper receipt. And you can come in and bring that receipt and get your coins back. Like a claim check, like a coat check.
Jag vet vad som händer sen, för att det här händer alltid. Folk börjar handla med de här kvittorna.
This is in fact the moment when paper money is invented. We know it, we see it, it happens right here.
Och det här får en massa positiva effekter på det här samhället i norra Kina runt år 1000.
The simple fact that in a non-mechanized world, being able to move value, purchasing power, money around on a piece of paper is profoundly more efficient than having to fill up, you know, carts with iron or bronze coins. Like, that is a huge efficiency gain.
Det som är nytt här för mig, för den här liksom kronologin kan vi ju lite grann.
Visst, från Sverige till exempel.
Ja, från Sverige till exempel. Men det är tidpunkten. För att alltså, i Sverige så dyker ju inte papperspengarna upp förrän i mitten på 1600-talet. Nu pratar vi om år 1000.
När vi typ fortfarande åt bark i Sverige.
Ja, men alltså fan Sverige. Det är man undrar.
You have these giant flourishing cities. There's a city with a million people, you know, 10 times bigger than any European city at the time. And a restaurant scene. And really an incredible moment where, you know, before 1800, before the Industrial Revolution in the West, you almost never saw the kind of economic growth that we sort of take for granted now, right? The notion that people in general can get richer over time from productivity gains was just not part of the world scene, really. But it happened at this moment, and paper money was part of that.
Det blomstrar, livet är härligt, det blir 1200-tal, in kommer mongolerna.
The Mongols ride in. The Mongols conquer China in the early 1200s. Kublai Khan becomes the great Khan.
Bara kort fråga, de här nya mongoliska härskarna, hur känner de för alla de här papperspengarna som fladdrar runt i Kina?
The Mongols and Kublai Khan love paper money.
Har du nyligen tittat på en karta över hur stort mongolriket var när det var som störst?
Inte supernyligen, men det brukar dyka upp så här, för det är ju världens största rike genom alla tider typ. Alltså det är ju så här hela Asien och mer typ. Det är helt stört.
Nej, men alltså det går inte att ta in. De är ju hela vägen borta i Europa, Rumänien, ja. Liksom Belarus, alltihopa, Turkiet och sen liksom hela vägen österut. Ja. Till Peking.
Fucking världsherravälde.
24 miljoner kvadratkilometer för att vara lite mer exakt.
Oj vad det inte sätter i perspektiv för mig.
Nej, men hela Kina idag, som ändå är en ganska stor yta, det är 10 miljoner kvadratkilometer.
Så 2,5 Kina.
Mm, 2,5 Kina.
And you know, they're traveling around on horseback, so they immediately get how great it is to be able to move money around on paper instead of as metal.
Jag tänker mig någon sån så här vilda västern bankrånare som har en säck med pengar vid sadelväskan liksom.
Mm. Mm. Och sen så gör Kublai Khan, som han heter då, en väldigt betydelsefull grej.
He issues this new wave of paper money and he says, okay, this paper money, unlike what we've been using till now, is no longer a receipt or a claim check. You cannot take this paper money and trade it in for bronze coins. It's just paper. And sort of astonishingly, it works. Like, the economy doesn't fall apart. People use paper as money. Is it astonishing? I don't know. Yes, I'm going to say yes.
Det här är ju faktiskt superförvånande. För att, alltså, eller så här, det är förvånande att man gör det redan då. För att vi dumpar ju guldmyntfoten i väst, typ så här på 70-talet eller vad det är.
Ja, det är långt, 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 långt senare. Och då undrar man ju hur det här kan funka redan då. Alltså varför accepterar folk att de här pengarna är värda något trots att man inte kan byta in dem mot någonting värdefullt.
Kublai Khan had the authority to make people do whatever he wanted with the threat of death.
Alltså, på ett sätt så är det här superrimligt. Alltså, om man vill ändra på saker och man är typ en diktator. Alltså så här, pengar nu, även om man kan typ ha lite svårt att acceptera det, är ju backade av förtroende. Men jag tänker att då kanske man hade jättemycket förtroende för att Kublai Khan skulle komma och hugga huvudet av dig om du inte använde hans papperspengar. Det är liksom det förtroendet det är backat på.
Det litar man på.
Jävlar vad man litar på att Kublai Khan kommer på hästrygg och bara choppar. Om du börjar ifrågasätta det monetära systemet i det enorma mogliet. Fråga. Om man nu släppte kopplingen till metaller, alltså upphävde guldmyntsfoten som man skulle säga idag och började trycka papperspengar. Jag tänker att visst, det här var sofistikerat, men blev det ändå inte typ jättemycket inflation?
Det blev en del inflation. Alltså det kom inte ens Kublai Khan undan. Mm. Framförallt för att han förgäves då försökte invadera Japan om igen. Och det kostade väldigt mycket pengar. Så att han så här tryckte upp mer pengar för att råda invadera Japan igen och igen och igen.
De går alltid bort sig på någon sån där liksom Karl XII sätt. Liksom.
Ja, man vill bara ha lite mer.
Ja, förjävligt.
När man redan har jättemycket. Men på det stora hela så funkade det här ändå. Redan för typ 800 år sedan, det är häftigt.
Men jag tänker, eftersom jag inte heller har talat om det här, så tänker jag att någonting hände sen.
Eventually, the Mongols are driven out of China. A new dynasty, the Ming dynasty, is put in place. And the new rulers don't like paper money. They don't even like all of the sort of markets and economic flourishing that had happened. And they wind up getting rid of paper money altogether, going back to using metal. And that whole economic revolution largely goes away. China actually gets poorer over time, poorer than it had been, you know, 100 years earlier.
Så man kan säga att den här monetära utvecklingen, alltså att man uppfinner papperspengar, släpper guldmyntfoten, har ett blomstrande samhälle, det blev liksom en parentes.
Paper money came and was this amazing thing, and then it disappears from the face of the earth for a few hundred years.
Alltså, tänk på det ungefär som att vi nu skulle bestämma oss för att strunta i papperspengar och pappersbackade pengar och gå tillbaka till att släppa runt på så silverdaler.
Som helst ska vara värda sin vikt, så att du måste typ ha en kärra med dina
Exakt.
Daler på för att köpa en häst.
För vi har liksom haft våra papperspengar nu ungefär lika länge som de hade haft dem när de försvann.
Sjukt.
Sjukt.
Så man kan tänka på vårt samhälle som en parentes, eventuellt, om det här liksom upphör imorgon.
Ja, vi skulle kunna leva i en parentes.
Stört. Okej, det var storyn om Kublai Khan.
Det var det. Akt 2, den förrymde skotske mördaren som byggde upp en hel ekonomi från scratch efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension, och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen, för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon, om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar, vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen, vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället, ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Ny plats, ny tidsålder. Vi är i Skottland. Det är 1600-tal. Vår huvudperson heter John Law. Kort introduktion till John Law.
He moved to London as a young man, was kind of a man about town, gambled and drank and chased women, and he got into a duel and killed a man, killed the guy he was dueling, and was arrested and convicted of murder and sentenced to death. And then he escaped from prison and went on the lam to Europe. And then he did all this other stuff.
Allt det här som faktiskt lät kul och spännande som en mordpodd som vi skulle kunna få 1 miljon lyssningar på, det antar jag är totalt ointressant för oss, eller?
Ja, absolut. Ja,
så vi ska prata om när han gjorde all this other stuff.
Ja, låt oss prata om all the other stuff. Det första man måste veta är att det här är en rätt speciell tid ur något sånt ekonomiskt, historiskt perspektiv. Det som man väl får kalla för den så här, jag vet inte, moderna finansiella kapitalismen är liksom på gång. Mm. Det puttrar på, det händer grejer. Och när John Law har rymt från fängelset så måste han ju lämna England eftersom att...
Ja.
Så han drar till Amsterdam. Och där har de kommit rätt långt.
Amsterdam has the Dutch East India Company, which is, you know, this trading company, which critically has shares of stock that people trade. And they've actually made a stock exchange in Amsterdam. That's been going for like about 100 years by the time Law gets there, so a while. But it has made Amsterdam a rich country. They also have this interesting little city bank there. So he sees sort of, you know, stock exchange, stock market, bank working well in Amsterdam. So he sees that.
Men den här utvecklingen är väldigt ojämn i Europa. I vissa länder så ligger man liksom väldigt mycket efter. Man har inte alls några banker, man har inga papperspengar, inga handelskompanier. Och då får John Law en idé.
And so he realizes he can sort of take all of these things and put them together and make a country, you know, build a modern economy essentially from scratch in a country. So he first tries in Scotland.
Han började med att åka till sitt hemland Skottland, och då kan man ju tänka, hur kan du åka till Skottland om du har rymt från England?
Det var två radikalt olika länder då kanske.
Det var två radikalt olika länder. Mm. De pratade inte så mycket med varandra.
Och det var svårt att efterlysa någon internationellt.
Det var det också.
Ja.
Han åker dit, han pitchar den här idén. Han publicerar en pamflett med titeln Money and Trade Considered with a Proposal for Supplying the Nation with Money.
Bra smash titel. Hit.
Ja, exakt. Sålde som smör. Nej, men grejen är att Skottland vid den här tiden har samma problem som många andra länder. De har för lite pengar. Det finns en massa olika orsaker till det. Vi behöver inte grotta ner oss i det. Men det är ju som gammalt att så här, mer pengar i omlopp sätter ju fart på olika hjul. Folk lånar och köper, investerar och så vidare.
Okej, men grundproblemet för lite pengar, det måste ju lösas. Så hur gör han det?
Jo, men John har kollat på Amsterdam och Holland och konstaterat att det går jävligt bra för dem. Trots vad han menar är usla förutsättningar. Han bara, det är litet, de har inga värdefulla naturtillgångar att jobba med, de har massa läskiga, farliga grannar. Skottland däremot, drömplats, jättebra förutsättningar, massor av land, mycket bättre försvarsläge, bättre naturtillgångar och så vidare och så vidare. Så det han föreslår att de ska göra det är att gå ett steg längre än vad Holland har gjort. Han vill att Skottland ska bilda en centralbank, för det har man tydligen ingen. Men den ska inte bara ge ut papperspengar som backas upp med guld och silver, utan med land.
Mm.
För det har nämligen Skottland gott om. Och på det sättet så kan man ju skapa mer pengar utan att behöva lägga vantarna på mer guld och silver.
Man tager det man har helt enkelt.
Exakt.
Låter smart.
Inte tillräckligt smart, tydligen.
And they consider it and they like actually talk about it in their legislature and they reject it.
Den klassiska skotska skepticismen. Men John är ju inte en kille som ger sig. Så vad gör han?
Goes on tour pitching this idea to various, you know, dukes and princes around Europe.
Och till slut så får han upp i La France.
Alltså helt ärligt, alltså han missade på sitt hemland och det tar ju hårt. Men kom igen, Frankrike.
Ja, Frankrike. Ludvig den 15:e som ska ta över, han är bara en liten grabb. Och i väntan på att han ska bli myndig så är det Filip den 2:a av Orléans som är regent.
And the duke, like John Law, likes to gamble and drink and have a good time and talk about ideas. And so they become buddies and Law pitches the regent. And the regent says, yes, says, go wild, John Law. Give France an economy.
Så han bara, här Frankrike, en ekonomi. Hur ger man ett land en ekonomi? Sådär?
Ja, jag ska berätta. Ja. John Law har en plan och han skrider till verket. Det han gör är att han startar Frankrikes första moderna bank. Som, typ i sitt hus. Liksom.
Ja.
Där trycker han de första papperspengarna. Och sen, eftersom att han är polare med killen som styr, så får han då rätt att kontrollera de här franska territorierna i USA, som Frankrike har lagt vantarna på. Det är jättestora områden. Alltså det är typ hela mellan USA, vad säger man? Mellan västern.
Ja, och stora delar av södern.
Ja, en jättestor klump land som Frankrike har lagt vantarna på. Därför lägger de också en huvudstad vid Mississippiflodens mynning som heter New Orleans, döpt efter The Duke of Orléans.
Nouveau Orléans.
Exakt. Och så säljer de aktier i det handelsbolag som han då har bildat och som har rätt att handla med den här marken. De kallar det för Mississippi-företaget. Så Holland har sitt East India kompani och Frankrike har sitt Mississippi-företag. För det man tänker är ju att så här, spanjorerna har ju blivit jätterika på sina territorier för att man har hittat en massa grejer där. Man tror att det kommer hända här också.
And there is this incredible boom in France. I mean, the bank and the paper money do make real efficiency gains for France, that, you know, it gets easier for people to borrow. France had been basically bankrupt from fighting this endless series of wars, and the economy picks up and they're building public works, and then the price of the Mississippi Company stock starts to take off, and conveniently you can buy the stock with the paper money that John Law is printing at his bank. So he's printing more money and people are buying more stock, and people are coming into Paris to trade the stock. They actually close off this narrow little street to make a sort of outdoor stock exchange, and the price of the stock is going up and up.
Jag tror också att det var så att man fick bara köpa aktier i det här företaget med John Laws pengar. Och först är det ingen som vill köpa aktier i det här företaget, för alla bara, John Law, vem är det? Men då går den här regenten in och bara, jo men jag köper. Och alla bara, ha, det är stöttat av kronan, så här, toppen, då köper vi också. Och så får de snurr på grejer.
People actually are getting so rich they have to invent a new word to describe how rich they're getting. They invent the word millionaire at this moment.
Det här är som de första miljonärerna.
Ja.
Otroligt. Men det låter också som det här skulle kunna leda... Alltså, han hittar ju på de här pengarna. Det skulle kunna bli ganska mycket inflation igen, för att vara inflationskillen som kommer och säger... Mm. Inflation kanske, frågetecken.
Exakt, ja. Det är lite din go-to.
Yeah.
Ja, men absolut, det spårar ur. Inflationen sticker iväg, han tappar liksom kontrollen över det här. Och John Law ser det här. Han är inte dummare än så, liksom. Och försöker bromsa den här utvecklingen genom att justera olika saker. Han... liksom sänker värdet på olika grejer. Han har ju total makt över hela systemet. Så han går in och försöker justera. Och till slut...
He pulls basically a Kublai Khan. He says, you know, your paper money is just going to be paper. You're not going to be able to trade in any gold or silver for your paper money.
Och kineserna och mongolerna kanske köpte det för att de eventuellt inte hade något val. Men så lätt lurar man inte en fransman. Nej, nej. Så det blev kaos.
Everything basically collapses. The stock price falls and the economy collapses and John Law gets essentially chased out of Paris by a mob.
De hade liksom inte samma förtroende för att någon jävla skotte skulle komma över huvudet av dem som mongolen hade med Kublai Khan.
Nej, de litade inte på det.
Det är liksom läxan man måste lära sig här är liksom att du måste ha ett större våldskapital om du ska kunna upplösa en guld med fot.
Exakt. Nej, men han får dra. Han känner att han har ingen val. Han försöker först slå sig ner i Belgien. Men till slut så bara, fan, jag vill åka hem. Och då åker han till England och så ber han om att bli benådad för det där mordet som han begick för många, många år sedan. Och det blir han.
Bara sådär?
Bara sådär.
Skönt. Skönt.
Det hade gått många år. Water under the bridge och så vidare. Men sen så tröttnar han ändå på att vara hemma på ön. Så att han drar till Venedig och så spelar han bort sina sista pengar och så dör han när han är 55.
Folk gör det verkligen så himla ofta på den här tiden. Men okej, får han liksom någon långvarig effekt ändå i Frankrike? Han skapade ändå en hel jävla ekonomi.
It's amazing, it all goes away. Again, sort of echoes of Kublai Khan. They get rid of paper money in France.
Nej, men det blir lite som i norra Kina, att det liksom är en blipp som kommer och går. Men det som är intressant här, det är ju varför det inte funkar i Frankrike. För att om man tänker på hur det var på den här tiden, i England och i Holland så hade man ju också papperspengar. Man hade banker, man hade sina handelskompanier, utan att allting spårade ur och kollapsade efter ett tag. Men här finns det en skillnad, för att i England, om man tar det som exempel, de hade ju Bank of England.
Mm.
Där fanns det ett parlament med en hel del makt. Och så fanns det en kung. Men i Frankrike så fanns det bara en kung.
In an absolute monarchy, it's very hard to create a bank and paper money and an economy because there aren't any checks on the power of the monarch. And in this instance, the power of the monarch was basically vested in John Law. And so he was able to sort of get carried away with himself and you know, create this bubble that wound up being catastrophic in a way that might have been harder for him to do had there been more of a check on his power.
Och det här är såklart inte den enda anledningen till att det inte funkar. Det där stora territoriet på andra sidan Atlanten blir inte heller alls så lönsamt som man hade hoppats och så vidare och så vidare. Men det är en förklaring. Så vad har vi lärt oss i akt 2?
Vi har lärt oss att det fanns en mördare som heter John Law som dök upp i Frankrike på 1600-talet och lyckades övertala regenten att vi kör ekonomi i varje gänget. Och regenten bara ja. Och så gjorde man det och så fick Frankrike sina första papperspengar och sin första moderna bank. Men sen föll allting på att man hade gett för mycket makt till en kanske lite maktgalen och girig förrymd skotsk mördare. Alternativt att den här förrymda skotska mördaren hade lite för lite våldskapital. Det är min teori lite mer än Jacob Goldsteins. Där får man välja kanske liksom, vem var TF och så vidare.
Ah.
Men lärdomen är väl kanske att en stabil ekonomi kräver liksom checks and balances. Liksom. Och det fick Frankrike erfara redan för 400 år sedan.
Mm, bra, du har lyssnat noga.
Yeah.
Toppen. Vidare till akt 3. Akt 3 handlar om en amerikansk uppfinnare som ägnade stora delar av sitt liv åt att försöka övertyga amerikanerna om att de tänkte på pengar på helt fel sätt efter det här. Vår tredje och sista huvudperson heter Irving Fisher.
I'm delighted that you want to talk about Irving Fisher, let me just say.
Det har sagts om Irving Fisher att han var en av de första kändisekonomerna.
Inte superkänd, va?
Nej.
Aldrig hört talas om honom.
Exakt samma här. Jag vet inte om det säger mer om oss än om Fisher.
Nej.
Kort CV på Fisher. Han var ekonom. Han doktorerade på Yale. Han var också statistiker och uppfinnare. Han försökte bland annat lansera en 13 månaders kalender. Lite oklart hur den skulle fungera.
Jättebra idé väl. Det blir alla månader blir väl 4 veckor, 28 dagar. Och man skulle kunna ha... Det är också 13 faktiska måncykler på ett år väl, tror jag.
Ja, du och Fisher hade kommit lysande bra överens.
Och då skulle det skulle hur bra som helst. Jag är team Fisher, känner jag redan. Älskar den här människan.
Han var också väldigt intresserad av att förlänga människans livslängd. Mm. Han brann för vegetarianism, säger man så?
Ja.
Ja, det var inte så många som gjorde det för 100 år sedan. 1907 så gjorde han tester med ett gäng idrottsmän för att jämföra de som åt kött med de som inte åt kött och kom fram till att de som inte åt kött var mer uthålliga. Han bara, saken är avgjord.
Mm. Ja. Och det här var på... Ja, men okej, så det är början av 1900-talet som han håller på.
Ja, det är början av 1900-talet. Han var också för det som man väl skulle kalla för rasbiologi eller rasförädling. Eugenics på engelska.
Ja, inte toppen.
Inte toppen. Det var väldigt vanligt då. Avskyvärt, såklart.
Ja.
I was thinking about this last night after you mentioned you were interested in talking with Irving Fisher. And you know who I thought of was some of the sort of tech... billionaires now, right? Like this idea of both confidence and a sense of like of betterment, right? And a desire to make the world better or the kind of confidence that's like, I know ways to do everything that are better than we're doing them already. I'm gonna live longer, I'm gonna be more fit, and we're gonna do money the right way. Like that sounds very like tech bro in a way, right?
Det här är som du hör, en man med många talanger, och det finns mycket han skulle kunna vara ihågkommen för, men det finns en grej som han är lite särskilt så förknippad med. Den 15 oktober 1929 så är han inbjuden att hålla tal under en middag med The Purchasing Agents Association. Gud vet vad det är för någonting. New York Times är i alla fall där och bevakar. Han var ju trots allt en kändisekonom. Och i tidningen dagen efter så kan man läsa att Fisher har sagt att aktiepriserna har nått what looks like a permanently high plateau.
The only thing anybody knows about Irving Fisher now is permanently high plateau 1929. Oh, look at Mr. Smart Economist calling the stock market, right?
För vad händer en dryg vecka senare den 24 oktober 1929?
A week ago today at 2 o'clock in the afternoon, there was a bear raid on the stock market.
Det var inte en så permanent platå, utan århundradets värsta börskrasch inträffade.
Exakt. Så det där önskade han nog att han hade sagt. Anledningen till att vi ska prata om Fisher är inte att han hade fel om börsen 1929, utan vi ska prata om vad han hade för idéer om vad pengar är.
Mm.
Intressant. I slutet på 1800-talet så hade man guldmyntfot i USA och i andra delar av världen. Det kallas för the gold standard. Och det betyder ju att pengar var i princip detsamma som guld. Alltså hur mycket pengar ett land kunde trycka var knutet till hur mycket guld man hade.
Ja.
Och i slutet av 1800-talet så fanns det ett problem. Ekonomin växte snabbare än man hann utvinna slash hitta guld.
Ja.
Det gjorde ju att det blev brist på pengar. Det betyder att priserna föll.
Under the gold standard, prices had been falling for a long time. Prices had been falling by the late 1800s for a couple decades. And that sounds nice to us, right? Oh, things getting cheaper. Great, I like cheap things. But it's a problem if you have debt, right? Because if you borrow money at some fixed amount of money, at some fixed interest rate, and prices and wages, importantly, wages fall with prices, prices and wages fall, it means it is harder and harder for you to pay back the debt, right? You have to work more and more to pay the same amount of debt. So in the U.S., farmers in particular, who often had debt, did not like the gold standard because of the falling prices. And what they wanted was, they wanted for silver to also be money, because that would mean more money flowing around, which would mean would be inflationary, right? That would stop this fall in prices. So that was the big debate.
Det här var en så stor grej, och det är svårt att tänka sig idag, men det var en så stor grej att det var liksom en av huvudfrågorna i presidentvalet 1896.
And defend the gold standard is a good thing.
In the United States at this time, it's actually a huge debate, like maybe the most important political debate in the country at the time, the late 1800s, is over what is money, really, and what should count as money. And the specific debate is, should it just be gold, or should it be gold and silver?
We will answer the demand for a gold standard by saying to them, you shall not press down.
Jag tror i och för sig, om vi hade haft permanent, om vi liksom hade haft mångårig deflation i Sverige, hade det nog varit ändå en grej som hade nämnts i liksom statsminister, alltså liksom riksdagsvalet.
Jo, absolut, men det är bara svårt att se framför sig att så här, de två liksom kandidaterna till presidentposten står och diskuterar vad pengar är, typ hur ska vi förhålla oss till vad pengar är värt, för det var ju på den nivån så här, ska det vara guld eller ska det inte vara guld?
Det är lite en annan liksom.
Ja. Fundamenta, intressant.
Jag tror att vi kanske skulle må bra av att ta tillbaka det. Alltså om man skulle liksom, på de här liksom partiledarutfrågningarna, att man skulle liksom ställa mer den typen av frågor.
Back to basics, vad är pengar?
Nej, men ja, precis, exakt.
Här kommer i alla fall vår man Irving Fisher in. För precis som alla andra ekonomer på den här tiden så menar han att bönderna har fel.
På vilket sätt har de fel?
Ja, men så här. Bönderna har ju kämpigt för att de kan sälja det de odlar då för mindre och mindre pengar, eftersom att priserna faller hela tiden. Samtidigt så måste de betala lika mycket på sina lån.
Klassisk deflationsfälla.
Ja, verkligen. Men Fisher menar att det som avgör vad räntan på deras lån blir, alltså deras kostnader, det bestäms ju av flera saker. Bland annat vad utlånaren förväntar sig att inflationen ska bli. Så han menar, det är redan inbyggt.
So Fisher concludes, like, no, it actually doesn't matter. The gold standard is fine because people bake in their expectations about inflation or deflation to the interest rate. So the real interest rate you pay, the inflation adjusted rate, doesn't actually change.
Men så tänker han på det lite till. Och plötsligt inser han,
oh my god, I'm wrong. All of the economists, and what he thinks is basically what all economists think. We're all wrong. Because he realizes in the real world, people aren't that good at predicting what inflation is going to be.
Irving Fisher gjorde det som inga ekonomer innan honom hade gjort. Han tittade på verkligheten.
Hur funkar det?
Hur funkar det? Och då såg han att i verkligheten så går inte räntorna upp och ner i takt med vad man förväntar sig att inflationen ska vara. Eftersom att folk är ganska dåliga på att förutse vad inflationen kommer vara. Och det här gör ju att allting blir väldigt svårt att förutse. Det blir instabilt. Och så kan vi inte ha det, menade Fisher.
Det här tycker jag låter som ett fullt vettigt bidrag till typ, jag vet inte, nationalekonomin. Att så här, vi kanske inte ska förvänta oss att alla system fungerar perfekt hela tiden och att alla modeller bara är maskiner. Liksom. Men jag förstår ändå inte hur det här hänger ihop med guldmyntfoten.
Jo, men så här, hela poängen med guldmyntfoten det var ju att värdet på dollarn inte förändrades. Alltså du fick alltid lika mycket guld för samma mängd dollar, nämligen 453 gram, one ounce. Det kostade alltid 20,67 dollar, och tvärtom då. Men det som egentligen är det som består då, det är ju vad dollarn väger. Alltså 20,67 dollar väger 453 gram guld. Men mängden grejer man kan köpa för de där 20,67 dollarna varierar ju såklart med inflation och deflation.
Ja.
Och det här tyckte Fisher var, ja, men ungefär lika absurt som att en minut skulle vara olika lång från år till år. För det som folk bryr sig om är ju...
How much bread and beer and rent does it buy, right? What we want to be stable year in, year out, or at least, you know, predictable, is that.
Jag kan se att det finns ett problem här. Så hur löser man det?
Jo, men man definierar om pengar. Alltså han ville att man skulle definiera pengar och pengars värde utifrån vad man kunde köpa för dem. Inte hur mycket guld man kunde få för dem. Så istället för att man alltid får en fast summa guld för en specifik mängd dollar, så ska du få en bestämd mängd varor för en bestämd mängd dollar. Du ska få liksom, du ska alltid kunna köpa 3 liter mjölk, 2 limpor bröd, 4 öl och en burk majs för 20 dollar.
Ja, bra.
För det han såg var ju att när köpkraften går upp och ner på ett oförutsägbart sätt, så påverkar ju det människors liv helt enormt mycket. Och det var ett problem som han ville lösa.
Okej, så han liksom ville att folk skulle skippa guldmyntfoten för att han menade att det skulle stabilisera priserna?
Exakt. Men det fanns ju en pedagogisk utmaning i att försöka förklara det här för folk.
Ja, jag känner den själv just nu.
Jag med.
Så hur löser han det?
Jo, men han började ta fram olika prisindex som han ser till så att de publiceras i tidningen. Jag vet inte om han köper annonsutrymme eller vad han gör.
Han kanske har polare i media.
Ja, mycket möjligt. Han var ändå kändisekonom. Men istället för att säga att priserna har gått upp så sa han att dollarns köpkraft har minskat. Alltså det betyder ju samma sak, men med den nya formuleringen så är det ju dollarn som framstår som instabil.
Smart.
Ja, rätt smart. Men han nöjer sig inte med det, vår man Irving Fisher, utan han sätter också igång och kampanjar för det som han menar är lösningen på pengaproblemet. Alltså att man ska definiera om vad pengar är.
And he is this really amazing sort of energetic campaigner. He's this polymathic guy. He starts all these companies. He starts this company selling some kind of index cards. I don't even really understand, frankly, but he's super organized and he has this like indexing system for himself, and he starts this index system company and he's making a lot of money off this company and he's actually using it to promote his idea that we should change the way money works, right? He has this phrase I like a lot, the money illusion. I actually has a book by that name. And that basic idea is that we are confused by inflation.
Berätta mer, Jacob Goldstein.
If I say buy a house for $100,000 and sell it 10 years later for $130,000, I may think I've made a profit, but if inflation was 3% a year, I have not. Right, the stuff I can buy when I sell the house is less than the stuff I could have bought when I bought the house. The illusion is that it seems like it's getting bigger, but it's not.
Och han testar till och med den här teorin på sitt eget företag. Han höjer lönen när inflationen har gått upp och så sänker han den när det är deflation. Och så säger han till de anställda, det här är inte en lönehöjning eller en lönesänkning relaterat till din prestation, utan det är på grund av inflation och deflation. Och de som får mer pengar, de blir jätteglada, men de som får mindre blir förbannade, trots att han förklarar att så här, din lön har egentligen inte sänkt, du kan fortfarande köpa samma saker, det har bara anpassats till deflationen. Och det här menar han då är liksom beviset för att han har rätt. Folk klarar inte av att justera för inflation när de tänker på pengar.
He believes so strongly in this very nerdy monetary idea, you sort of have to love him.
Men sen händer ju det som han då inte trodde skulle hända.
Alltså börskraschen.
Exakt. Och efter börskraschen så går ju USA in i en ekonomisk depression. Och inte bara USA. Vilket leder till att priserna faller och faller och faller. Och folk har det skitkämpigt och...
Because we're on the gold standard, people start pulling they start going to banks and, you know, demanding gold, going to the Federal Reserve, the central bank, and demanding gold. The Fed, America's central bank, actually raises interest rates in 1931, which is a terrible thing to do in the middle of a deflationary panic, right? It only makes money more dear. It makes things worse.
Det känns som att det är en sak som man borde kanske sett komma. Eller det kanske bara är att man måste se det hända en gång eller tre eller hundra innan man fattar att det kanske inte är en skitbra idé.
Nej, men det man måste komma ihåg här att så här, i en situation där man har en guldmyntfot så är det inte alls ologiskt. För att de får ju såklart panik av tanken på att guldet ska ta slut. Och bara för exemplifiera liksom hur de kunde ha panik. Det är en period på 5 veckor under 1931 som amerikanerna växlar in 750 miljoner dollar mot guld.
Det är mycket.
Det är mycket. Så att man höjer ju räntan för att försöka få folk att låta bli att ta ut sina pengar i guld.
Men det funkar inte.
Nej, det funkar såklart inget vidare och det är kaos. Det är fullkomligt kaos. Och när kaoset är som allra värst, våren 1933, så tillträder Franklin D. Roosevelt presidentposten, FDR som vi kallar honom.
Doesn't seem to know that much about monetary policy, but he certainly wants to be aggressive and wants to experiment and try things.
Men det finns en person som Roosevelt lyssnar på och tar råd ifrån, en kille som heter George Warren. Han är egentligen jordbruksekonom och har varit rådgivare åt Roosevelt när han var guvernör i New York innan han blev president. Så Warren har liksom Roosevelts öra kan man säga. Och när Roosevelt tillträder den här kaotiska våren 1933 så visade det sig att Warren, han tycker precis som Irving Fisher. Han tycker att USA måste lämna guldmyntfoten och tänka om vad gäller pengar och pengars värde.
And just a few months after Roosevelt takes office, he sort of amazingly takes America off the gold standard. And his own advisors are against it. Almost every sort of economic expert is against it. You know, they live in this world where the gold standard is the only rational way to do money. His advisor in the room when he says he's going off the gold standard says, this is the end of Western civilization.
Starka ord.
Otroligt starka ord. En som däremot är överlycklig över det här beslutet, det är ju vår man Irving Fisher.
Kingen.
Han har liksom kampanjat för det här och försökt övertala politiker och liksom använt sina egna pengar för att han tror så starkt på den här idén i årtionden.
The next day, Irving Fisher, the day after Roosevelt takes America off the gold standard, Fisher writes this just glowing letter to his wife where he says, you know, I'm the happiest man in the world and if I don't do anything else in this life, I feel like I've done enough. Like, it's really the moment he has been working for, you know, 20 years by this point, finally happening in the sort of teeth of the Great Depression.
Och det funkar.
Going off the gold standard, not just in the US, but in other countries as well, is the turning point. It's not when things get all better. That doesn't happen until World War II, but it's the moment when things start to get better.
För att när man släpper taget om guldmyntfoten så kan man ju plötsligt börja pumpa pengar in i systemet och sänka räntorna och så vidare och så vidare. Och då får man ju sakta men säkert fart på saker igen. Sen vet vi att USA fortsatte låta utländska regeringar byta dollar mot guld under Bretton Woods-systemet fram till 71 när man övergav det också.
RIP.
Man kan väl sammanfatta det här avsnittet med att det här med pengar är inte en spikrak, rationell och logisk historia utan en ganska krokig affär som involverar ganska många intressanta karaktärer.
Ja, och väldigt många parenteser. Att det är så här, nu kommer vi på den här grejen och sen glömmer vi bort det i 200 år och sen måste någon komma på den igen och så glömmer vi bort den i 200 år till och sen så...
Dålig dokumentation, frågetecken.
Ja, men eller så är det bara kanske dåliga idéer och eller så är det jättebra idéer, vem vet?
Ja, vem vet.
Vi får se, vi håller på att testa det här igen nu så att...
Exakt. Kom ihåg hur ni hörde det först om vi skrotar det nuvarande ekonomiska systemet.
Och bara återgår till att ha olika kärror med tunga mynt på. Då vet ni att kapitalet såg typ det här komma.
Ja. Vi som har gjort kapitalet idag heter Åsa Secker och Gunnar Harjus. Jacob Goldsteins bok, som innehåller massa fler historier om hur pengar har blivit till och massa nördiga och intressanta detaljer, den heter Money, the true story of a made up thing. Den finns där böcker finns. Podden Planet Money finns där poddar finns helt enkelt.
Ja.
Kristoffer Krook har slutmixat och vi är tillbaka nästa vecka. Hej då!
Hej då!